här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Ett mot Bournemouth följdes upp av en tung förlust med 3-0 mot Man United. Och vi börjar väl där. Vad säger du, Fe?
Ja, det är sån här ologisk match för mig där jag tycker att vi faktiskt gör en ganska hyfsad insats och prestation. Betydligt bättre än vad vi gjorde mot Bournemouth som är på hemmaplan. Jag tycker inte slutresultatet egentligen speglar matchen, och man då tittar på det här folk tycker om att säga underliggande siffror XG, så hade ju United 0,8 och vi hade 1,9. Det här handlar om vilket lag som tar sina chanser, och det gör inte vi, de gör det. Emerson är ju inte rätt man att komma fram, såg vi ju tydligt i ett läge.
Eller två.
Ja, men där tycker jag, det andra läget tycker jag ju att det är att Bowen agerar fel, för han måste fram där tydligare, så han har någon att passa. Nu, därför blir han liksom lite osäker, men den första måste han ju sätta på mål, för fan, det är ju, så det är en sak om målvakten redan. Nej, men jag tycker att Moyes gör helt rätt utifrån de skador vi har, och sätta in. Jag säger fortfarande, det var inte den fembackslinjen som jag var säker på att det skulle vara. Men han använde ju Johnson på ett lite halvt fembackslinje, 4,5-backslinje. Jag tycker att vi spelar rätt okej och skapar chanser, som sagt. Areola är väl okej, det är inte mycket han kan göra på målen. Det är väl ingen som sticker ut jättemycket, varken framåt eller bakåt eller uppåt eller neråt. Men som sagt, vi måste ta våra chanser. Emerson har en, och vad heter han? Bowen har ju en som jag är rätt säker på att han ska sätta. Men det är lite långsam i slutet där. Och så finns det väl en, tycker jag, situation som man skulle kunna titta på, vad det här straffar eller inte, den här när de tar strypgrepp på Alvarez är det, va?
Mm.
Den andra, när Zuma får en hand i ansiktet, det där är rent olycksfall i arbetet. Så att, men ja, det såg bättre ut, men då är det kass att förlora med 3-0. Men å andra sidan så har vi lyckats vinna någon match där det har sett riktigt dåligt ut, som Tottenham borta, även om andra halvlek blev bättre där. Så att, jag har inte så mycket mer att tillägga. Det var en lång West Ham-dag igår med digitalt pubmöte innan matchen och så här. Så att, ja, det är väl där någonstans.
Mm. Ja, det kan hålla med om det mesta. Framförallt är det ju det här att vi var inte tillräckligt distinkta i avslutningsläget. Och det var Man United, och det var jäkligt surt. Sen så tycker jag också att det är ju väldigt tydligt att vi inte har en trupp som är bred nog. Alltså, Moyes kan ju faktiskt inte göra några riktigt vettiga byten, även om Cornet kom in och var helt okej. Okay. Så det finns inte mycket alternativ på bänken att sätta in. Vad säger du då, Peter?
Ja, och det som du säger där är ju bara en persons fel. Och det är ju Moyes själv som har försatt sig i den sitsen. Men jag vill bara en grej först här. Du sa att Areola inte kunde göra mycket åt målen. Men vi bytte ju målvakt i halvtid. Men ja, Fabianski kunde inte göra så mycket heller. Han gjorde kanske inte mer än vad han kunde heller, vilket vi hade behövt igår. Nu låg vi redan,
ja, det var det tredje där som det möjligtvis såg ut, va, som man knappt, han bara accepterade att det gick in.
Ja, precis. Och andra var det, va, som han blev ställd av styrningen.
Ja, det precis.
Och det är ju, där hade ju Areola, jag säger inte att han hade tagit den, men det var större chans att han hade flaxat till på den. Men precis. Som sagt, det var svåra lägen och det var inte mycket att... Jag tycker att vi gör en väldigt bra första halvlek faktiskt. När folk, jag har läst lite kommentarer och så här, och många som skriver att fan, vi är så jävla dåliga och skit och uselt och allt vad det är. Och jag tänker att i min värld då så var det ju, resultatet var ju naturligtvis skit och tråkigt och blä och uselt. Men jag tycker att vi gör en bra första halvlek. Jag sitter i halvtid och tänker att fan, det här är ändå, vi ligger under, det är surt, men vi spelar ju mycket bättre än vad vi har gjort de senaste. Ja, vi spelade det bästa vi har gjort sedan vi spelade mot Arsenal vid jul.
Ja.
Sen så kommer vi ut i andra halvlek och då orkar vi inte riktigt. Och som du är inne på, Jesper, vi har få möjligheter, eller vad man ska säga, få options. Alltså, ja, nu känner jag mig som Fredrik
alternativ.
Få alternativ, ja, på bänken. Och vi har ju minskat de här alternativen på bänken. Och Mois gör ju som vanligt, så han gör ju inte första bytet för att liksom få liksom någon form av övertag mot Manchester United, utan han väljer att byta sent som vanligt. Vi byter i och för sig när det är 20 minuter kvar, men han kunde ha bytt en halvtimme kvar kanske innan de gjorde började göra sina byten. Men när han gör dem så tycker jag att han gör rätt byten. Han sätter in Phillips, han sätter in Corné, det är väl ungefär det vi har och bolla med för tillfället. Phillips, som har haft en tråkig start på den här lånesektionen hos oss. Nu är det andra gången han tappar en boll. Det är ju, han sätts i pissiga situationer av sina medspelare, men hade det här varit Phillips med formen från EM för 4 år sedan, eller när det var han slog igenom, så hade han ju aldrig tappat varken den bollen i förra matchen eller den här bollen, utan då hade han ju haft fullständig kontroll på det här. Så det, i min värld så handlar det om matchtempo helt enkelt. Han behöver komma tillbaka till det. Sen behöver han naturligtvis göra det med lite självförtroende, så han får inte hålla på att göra sådana här misstag hela tiden, för då sätter det sig i huvudet på honom. 3-0, det var inte... speglade inte matchen, men vi gör en sämre andra halvlek. Vi var bättre med i första.
Du säger om Phillips, jag håller med helt och hållet, men jag tyckte ju när Johnson spelade den där bollen till Phillips, som faktiskt har två man runt omkring sig, det är inte riktigt schysst.
Han sätts i pissig situation, den är inte alls.
Jag håller med schysst. Dig om att en normal Phillips som spelar Premier League-fotboll kontinuerligt gör ju det bättre. Absolut. Sen glömde jag ju en sak, och det var, jag tyckte faktiskt Alvarez var riktigt, riktigt bra. Sen är jag lite förtjust för honom, så att jag har lätt att se det positiva och kanske svälja det som är mindre bra. Men jag tyckte han var väldigt, väldigt bra igår.
Jo, men han är ju vass. Det är ingen snack om saken.
Ja, jag tycker han är en otrolig tillgång. Mycket bättre än jag trodde när vi köpte honom.
Nu nämnde vi ju, vi nämnde, jag inte med namn, men du med namn då, Johnson i ett negativt sammanhang igen. Och det ska han ju ha, för det valet var inte rätt. Alldeles innan kunde han ha slagit den rakt upp efter kanten istället, när den spelaren under typ 1,5 sekund hade läge att ta emot bollen. Men han valde fel. I övrigt, jag tycker att han var överraskande bra den här gången också.
Om han bara tränar tydligt... sina inlägg lite grann.
Ja, det är klart att det finns saker som inte är av högsta kvalitet där. Men han gör betydligt bättre än vad jag hade förväntat mig. Om någon hade sagt till mig att han skulle spela från start i matchen mot Manchester United i februari, och någon hade sagt det vid jul, så hade jag skrattat åt den personen. Och hade någon dessutom sagt att han skulle göra det på mittfältet och göra det över förväntan, eller hyfsat bra till och med. Så, ja. För över förväntan är ju inte så svårt, eftersom jag inte hade så stora förväntningar. Men hyfsat bra, då hade jag ju sagt att den... hade frågat om han var full.
Ja. Men och det jag menar med att jag tycker Mois gör det bättre, det var ju att det här påhittet med fyra mittfältare och Zuzek uppe som någon slags halvtia, och Ward-Prowse på vänsterkanten, då tycker jag ju den här uppställningen som jag såg igår är betydligt mer smakfull.
Ja, det är ju bara att han inte har någon riktig yttermitt att ha, alltså att han får ha med Johnson där då är ju ett litet svaghetstecken. Men det här har han gjort innan. Ni kommer ihåg när han var inne för, ja, det var första gången han räddade oss kvar, eller några andra kommer jag inte ihåg riktigt. Men då gjorde han ju den här grejen, fast med Masu Aku.
Ja, ja, absolut.
Då spelade han som vänster ytter i rätt så några matcher.
Men det så känns ändå mer naturligt än Johnson på höger.
Det är mycket mer naturligt att ha honom där än att ha, än att ha James Ward-Prowse till vänster.
Ja.
James Ward-Prowse har aldrig varit någon ytterspelare. Det kan jag aldrig tänka mig att han har spelat matcher på yttermittfältet. Möjligtvis med en fri Brolin-roll då, där han egentligen tillbringar hela matchen i mittcirkeln. Men som vänster... Ja, nej, det håller jag helt med om.
Det jag tyckte var lite roligt var ju när vi fick den här bra läget för frispark offensivt. Ward-Prowse som lyckas sätta dem i muren hela tiden. Kudus var ju sugen och stod och pratade med honom hela tiden. Och till och med när Ward-Prowse böjer sig ner för att lägga bollen till rätta så böjer sig Kudus ner för att viska till honom örat att han fortfarande tycker att det är han som ska ta den.
Kudus har inte sett Premier League de sista 10 åren. Men det här med frisparks, det här måste ha varit det bästa frisparksläget vi har fått på hela säsongen. Jag tycker inte vi har fått så himla många lägen där precis vid cirkeln utanför straffområdet. Det här måste vara ett av de bästa vi har haft på hela.
Ett av de bästa. Vi har väl haft något till här.
Ja, men det är ju väldigt få. Jag tänker, nu söker han. Jag tror att han har börjat grubbla på de här. Jag tror
att
det här har satt sig lite i huvudet på honom.
Ja, jag håller med dig. Han har definitivt grubblat på det.
Men däremot har han inte fått så många chanser. Och de han har fått, han är draget i muren.
Jag har dragit någon från längre avstånd. Men då har det varit på mål. Men då har det varit liksom för långt avstånd. Jag tror bara sätter han den första så att han är lika med Beckham. Så behöver ingen prata så mycket mer om det längre. Ja,
precis. Det går väl troll i det.
Verkligen.
Men sen skulle han nog vara bra att få lite fler chanser, så att säga. Men,
ja, det tror jag. Och det är klart, de aktar sig ju för det. Men det måste ju vara fler lag som har spelare som... Nu var ju han väldigt, väldigt bra, deras mittback där. Men fan vad han är oförsiktig. Att inte han har dragit på sig massor med straffar och frisparkar. Det kanske han har gjort, förresten. Det vet ju inte jag, för så ofta kollar inte jag på... Ni vet vem jag menar, han som sprang upp och körde över spelaren som vi fick frispark för där. Mittbacken.
Martinez.
Ja, det kanske det var. Han som hade fejdat bak i, rakat bakom öronen och ner på.
Det låter inte som Maguire i alla fall.
Nej, det var det inte. Nej, men det måste ha varit Martinez.
Ja.
Och det var inte Vigge.
Eller? Nej, han var inte den spelade inte.
Det var ett skämt. Ja. Försökte vara lite rolig här.
Ja, jag fattar inte jag. Jag känner ju inte igen de här spelarna. Jag är ju helt ointresserad av dem också. Men ja, det var det. Det var Martinez.
Jo, men då är det Martinez. Han är ju...
Han var väldigt opolerad, kändes det som. Men han var väldigt bra.
Ja, men nu skadar han sig så får vi se.
Det gör det ingenting.
Ja, det är om det. Vad säger ni, vill ni nämna Bournemouth också innan vi går in och blickar framåt mot Arsenal?
Helst inte.
Ja, men vi kan väl nämna Ward-Prowse, ser ju trygg ut från 11 meter.
Ja, men det var faktiskt precis det jag tänkte säga. Att det är nog det enda som är värt att säga. Att jag är väldigt glad att det är Ward-Prowse som tar straffarna numera. Men annars var det ju en erbarmligt tråkig match i alla fall.
Fy fan, ja.
Ja, jag var ju hemma hos min bästa kompis i Åhus och han sov ju sig igenom matchen och varje gång jag försökte väcka honom så var han liksom, ja visst, så var han intresserad ut i 30 sekunder och så sov han igen.
Ja, och det som är mest att prata om i den matchen är väl kompispassningen som Zuma gör till Philips.
Det är inte en rolig start.
Nej.
Nej, Och det är ju samma där, Philip ska göra det bättre, men självklart. Jag tycker att det är Zuma som sätter honom i en otroligt elak situation. Mm.
Ja, men så är det. Sen så tror jag att, eller jag vet inte, men det känns som att han att Philips nonchalerar lite grann också, i att han har inte matchvanan och matchtempot och har liksom inte riktigt koll på hur snabbt och hur vart de kommer ifrån. För det...
Ja, det är ju naturligt också. Mm.
Och det måste ju naturligtvis kollas bort. Men Zuma får ju inte göra en sån passning med efter, vad var det, 2 minuter eller?
Mm. Nej, precis. Mm. Nej, det är ju han som ska ha hundhuvudet för det målet.
Ja, de gjorde målet efter 3 minuter, men det var väl efter 2 minuter han gjorde passningen då.
Ja, nej, och det är ju vad jag kommer ihåg från den tredje gången. Vi bara ger bort ett mål, 2 från Mavropanos och sen så det här målet också. Det är... Jag är nervös hela tiden när vi ska spela oss upp lite chansartat där från backlinjen, och sen on top of that så har vi ju då Fabianski som ska vänta in till varenda sista millisekund innan han sparkar bort bollen när forwards kommer.
Ja, du tänk, men
nej, det är ingen speciell situation, utan så har han gjort sedan han kom till oss.
Ja, men jag tänker att han spelar ju inte så ofta nu.
Nej, men det kvittar, för jag har det fortfarande i huvudet.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte, för i de här matcherna som har varit, som vi pratar om nu, så var det ju Ariola som började i alla fall.
Men jag menar Fabianski överlag. Jag pratar inte om de här matcherna, utan jag är orolig generellt. Varje match ska spela upp bakifrån. Och sen när Fabianski får bollen, de gånger han spelar, men bakåt under de sista åren här också, och det är någon forward som pressar och trycker honom, så ska han ju vänta in i absolut sista billigskund innan han sparkar bort dem.
Ja, så är det. När jag tänkte på det här med att spela upp, ja, om man liksom har bollen mitt på egen planhalva eller utanför straffområdet, eller man har erövrat bollen och så vidare, då är det klart att jag vill se att man försöker spela sig framåt. Men de här jävla insparkarna som ska gå till en kille som står utanför straffområdets, ja, ni vet, till höger eller vänster utanför straffområdet, som aldrig leder till något annat än att motståndarna pressar och ändra tar bollen mitt på planhalvan eller får ut den till ett inkast så att de får börja med bollen på vår offensiva planhalva. Det är inte bara vi som gör det, det är ju många lag som gör det. Och det blir likadant för alla lag. Alltså det är typ Barcelona 2008 som inte det blev så för, men resten av lagen blir det ju så för 9 gånger av 10. Helt meningslöst.
Ja, och det är många lag som gör det betydligt mer än vad vi gör det. Ser ju Pappola ibland att han bara skickar upp killarna för att han tycker att han kan inte stå här nere.
Ni är för dåliga för det här, fattar ni inte det? Absolut.
Han värderar ju sina risker naturligtvis.
Ja, och nu har jag släppt in för många mål på grund av dig, Mavropanos, säger han. Så nu... upp med den. Nej, men det är väldigt få gånger det kommer något bra av de utspelen. Det är oftare att det blir farligt åt andra hållet.
Precis.
Mm. Ska man ha något utav det måste man ju komma förbi första pressen. Och sen så måste man ju förbi andra pressen. Och sen kan det bli bra. Men det är ju sällan det som man kommer från det.
Ja, precis.
Mm. Ja, definitivt. Ett jävla otyg helt enkelt. Ja, men för att blicka framåt nu då. Nu kommer vi möta ett Arsenal, så kommer det från slaget Liverpool. Hur är känslan inför söndagen?
Ja, den är väl inte så där jätteoptimistisk, men det har inte varit de andra 2 gångerna denna säsong när vi har slagit dem. Jag tror att det finns 2 saker som talar mot oss. Det ena är att de inte vill åka dit mot oss en gång till, och sen att de är lite flow. Det man kan hoppas på är att de faktiskt hade sin absolut viktigaste match igår och vann det, och då är det lätt att man kan slappna av lite grann, men det får vi väl hoppas att de gör då.
Ja, jag tycker du var lite snäll där när du sa att det är två saker som talar emot oss, men de två sakerna
Ja.
talar emot oss i alla fall.
Det finns nog ett par till som du säger, men
Ja.
de som jag tänker
Ja,
på direkt.
precis, precis. Det som man kan hoppas på och som man kan trycka på, det är ju det som du sa där, att nu hade de en ganska rejäl urladdning mot Liverpool här i helgen, och förhoppningsvis så kanske de är lite höga på sig själva nu då. Även fast vi har, för de vet ju också att de är bättre än vi. Det är klart de vet. Alltså det är ju vår stora chans. Samtidigt som man får hoppas att vi ser att vi har gjort det förut. Och om vi gör en 100% insats så kan vi slå dem. Men det kommer att bli mycket svårare nu naturligtvis än vad det var då. För vi saknar ju framför allt en viktig pjäs i det här laget just nu. Och det är ju vår käre Brasse.
Absolut. Jag vill gärna ha tillbaka Antonio också. Och det sägs nu att han är åtminstone redo för bänk på söndag. Han är tillbaka och tränar fullt på gräs. Det är däremot inte Paketas som är ett par veckor bort fortfarande.
Hoppas att han inte ramlar igen då,
Ja,
Antonio.
precis.
Slår sig och blir borta en månad till. Det är väl så här att det är först när en av de två kommer tillbaka som vi kan, och så kanske det krävs lite ytterligare matchtempo på Philips. Men det är först när en av de två kommer tillbaka som vi kan få se vad det är för formation som Moyes har tänkt sig egentligen nu när Philips har kommit in.
Ja, precis så är det.
För som det är nu så vill han ju gärna trycka in allt som han gjorde mot alla innermittfältare, för det måste ju vara bra.
Ja.
Ja, definitivt. Ja, vi drar snart igång och kör lite frågor. Men Uffe, du hade en sak du ville ta upp först.
Ja, jag fick förra veckan inte efter vår långa frågepodd utan efter podden innan dess så fick jag ett brev, inte ett mejl utan faktiskt ett brev och det visar ju hur stor fotbollens makt är och även poddens makt för att bibehålla relationer. Jag ska läsa upp ordagrant vad jag fick här. Hej Uffe! Ett brev från din gamle mittfältskompanjon Jonny Andersson i de lägre serierna i mitten på 80-talet. Hoppas du kommer ihåg mig. Efter att vi spelade ihop så blev jag West Ham-supporter och lyssnade på podden varje vecka. Det är otroligt roligt att höra dina åsikter om spelet och spelarnas prestationer när jag spelat så många matcher tillsammans med dig. I förra avsnittet, då är det alltså två avsnitt sedan. I förra avsnittet klagade du två gånger på passningsspelet. Jag förstår dig. Du var den bästa passningsspelare jag någonsin sett, inklusive vad jag ser på TV. Bäst helt enkelt. Din speluppfattning var det andra som du hanterade otroligt bra. Vår tränare med över 100 matcher för HBK sa alltid att din spelförståelse höll hög allsvensk klass. Att du sen försökte vara ödmjuk när du säger att du bara spelat på hyfsat hög nivå passar inte dig. Vi såg alla upp till dig med vad du hade gjort i dina riktigt unga år. Nåväl, nog med beröm. Jag ber lyssnarna notera noggrant att du aldrig pratar om spelarnas teknik, förutom passningsspelet då. Tror inte du kunde kicka till tre ens en enda gång. Inte ens om du fick släppa bollen på låret först. Samt, har någon hört dig prata tacklingar eller att man går in hårt för att ta bollen? Precis, aldrig. För vi i laget fick ju uppleva en mittfältsgeneral som möjligtvis stack in en tå. Rädd om benen är snarare en komplimang än en förolämpning. Skämt åsido, det var en ära att få spela med dig. Lika roligt att lyssna på varje vecka. Hälsa Peter och Jesper, de verkar vara riktigt trevliga. Two out of three, you know. Hälsningar från Johnny som alltid fick täcka upp.
Härligt brev, Johnny. Tack. Kul att du läste upp, Tuffe. Och en viktig fråga nu, för stämmer detta?
Ja, han är spot on. Det är, ja. Kan jag definitivt säga. Det jag möjligtvis saknar är att det fanns ingen som sprang som jag. Först upp och först ner. Men nej, det stämmer.
Men det hjälper ju inte om du alltid höll dig ur vägen.
Nej, men man kan bryta även om man är en bit ifrån. Men jag kan faktiskt kontra här med vår gode Johnny då. Han var ju rädd för att nicka. Så att han fick ju alltid täcka upp när vi hade en offensiv fast situation, för han skulle ändå inte nicka. Men jag kommer ihåg en gång jag kom ut på högerkanten och fick till ett sånt där riktigt, riktigt bra inlägg. Jag såg att bollen gick perfekt mot Johnny. Jag hann tänka tre gånger, våga nicka, våga nicka, våga nicka. Och han nickade in den. Så att, men det är nog, det var nog enda gången jag kommer ihåg att han nickade. Annars drog han alltid tillbaka huvudet. Så nu fick du tillbaka lite, Johnny.
Vad en härlig anekdot. Vad roligt att Johnny lyssnar.
Ja, absolut. Jätteskoj. Och vi har inte haft kontakt sedan 86 skulle jag tro. Så att det var jätteöverraskande att få det här brevet.
Ja, härligt. Det låter nästan som att du var lite av en ingästa då.
Jag var duktig på min position. Men som sagt, jag led av min dåliga teknik och framförallt att jag var rädd och ont. Men jag kan också lägga till att 85 bröt jag ju faktiskt benet när jag gick in i en glidtackling i en hård situation. Så att, ibland var benet på fel ställe i varje fall.
Aj, aj.
Ja.
Ja, men tack.
Inga problem, tackar Johnny.
Ja, fantastiskt. Då så, då kan vi gå in och ta lite frågor. Vi kan börja med Pertti Viljanen som har en lång fråga. Jag läser upp den så tar vi den bit för bit. Inte en vinst sedan 28 december 2023 mot Arsenal. Det har snackats mycket om att Moyes bör få nytt kontrakt, inte minst när vi hade besegrat Arsenal. Sedan dess har vi 6 matcher utan vinst och uselt spel som vanligt. Vi lyckas inte vinna mot Bournemouth hemma eller Sheffield United borta. Aston Villa slog Sheffield borta med 5-0 och vi åker ur FA-cupen mot mediokert Bristol City. Inför matchen mot Manchester United som är svårbart hemma på Old Trafford den här säsongen så pratar skotten innan matchen om hur svårt det är att besegra dem där. Vad är det för opeppande bullshit? Han som coach ska ju få truppen att känna att de kan vinna. Efter matchen upprepar Thomas vad Moyes sagt och påpekar hur svårt det är att vinna på Old Trafford. Bra jobbat Moyes. Tycker ni i podden, har nog mina aningar åt vilket håll ni tre drar i för sig, fortfarande att han ska premieras med ett nytt kontrakt. Vore jättekul inom citationstecken att starta en ny säsong med att vi återigen ska backa hem och försöka säkra en poäng i första hand. Gisses. Kollar någon av er på klubbens officiella highlights numera? Jag skäms över att ens publicera dem efter matcher som mot Bristol, Sheffield United och Bournemouth. Lite positivt tyckte Corné såg rätt pigg ut när han kom in igår. Ja, om vi börjar där då med... Ska vi börja med formen? Att vi faktiskt inte har vunnit sen mot Arsenal.
Ja, och det är ju helt rätt då. Adressera det efter 3 oavgjorda i ligan och en förlust här. Och dessutom inga bra matcher hemma mot Bristol City heller. Så att, jag tycker att Pertti inte överraskar. Men det är helt rätt att sätta lite fokus på det. Och sen har vi då Arsenal i nästa omgång. Så att, går det väl ytterligare en match utan vinst om vi ska vara ärliga.
Och om vi går vidare med Moyes approach till matchen då, den här inställningen att ja, men det är svårt på träffar och sådär. Tycker ni att Pertti gör rätt där eller?
Ja, eller? Det här har vi ju varit inne på många, många gånger. Mm. Hur vi tar oss an framförallt borta matcherna mot de här lagen. Och det är klart att han inte ska stå och tala om för spelarna och inte ens för oss hur svårt det är att ta poäng, oavsett hur svårt det är att ta poäng på bortaplan. Han ska ju naturligtvis försöka ingjuta självförtroende och mod i dem. Och det har vi väl de flesta av oss sett som ett problem genom åren. Jag har i alla fall varit på det många, många gånger. Och när Zuma då... jag har inte sett det själv, så att jag går på Pertis ord här. Och ser ingen anledning till att göra något annat. Men om Zuma då efteråt också börjar prata om det så känns det ju som någonting som man faktiskt har diskuterat i laget. Hur det är svårt att komma hit och vi ska, ja, bla bla bla. just nu så är ju inte Manchester United vad Manchester United har varit, och vi ska ju försöka ta alla chanser och slå dem på bortaplan oavsett hur vi historiskt har spelat mot dem.
Ja, och visst är det så. Helt klart.
Ja, tveklöst. Det är helt riktigt. Och så undrar jag, Pertti, om vi här i podden fortfarande tycker att Moj ska premieras med ett nytt kontrakt.
Om man börjar och prata rent neutralt om kontraktet, så har jag faktiskt fått info idag att det där kontraktet är inte så nära som det har ryktats om i ett antal veckor, utan det är en hel del saker kvar att diskutera där. Så att det är ju det första. Sen om vi pratar om det här, om han ska premieras med ett kontrakt eller inte, där jag har väl varit tydlig hela tiden med att jag egentligen vill byta manager om vi får någonting bättre, och framförallt som spelar roligare fotboll. Och sen så måste man balansera det med de resultaten som Moyes har nått, inte sista månaden utan de sista åren. Men jag är erbarmligt trött på att se rätt mycket av Moyes fotboll. Så att samtidigt så, mycket grönare är det på andra sidan gräset och så vidare. Men får jag välja, så eftersom du vill ha Potter, Pertti, så säger jag att jag tar också Potter här och nu, fast att han kommer till nästa säsong.
Efter matchen mot Arsenal så var det ju väldigt mycket prat om hur att det var ett nytt kontrakt. Var det 2 år eller 2,5 eller något han skulle skriva? Och att det var i princip klart. Det var ju det som kom ut ifrån alla de här källorna som det var det som lanserades här i podden exempelvis. Det är ju sånt som jag sa ju någonting i stil med att det är klart, ligger vi sexan när säsongen är slut, då blir det svårt att inte ge honom ett nytt kontrakt. Och det hävdar jag fortfarande. Jag sa också att det är ju, jag hoppas att vi inte ger honom något nytt kontrakt förrän vi kommer väldigt mycket längre fram den här säsongen, eftersom vi är inte speciellt långt ifrån att julen ska ramla av vagnen. Julen har inte ramlat av än, men vi har ju gått betydligt sämre efter det. Nu verkar det ju som att vi är där någonstans där det här kontraktet inte kommer att bli klart förrän betydligt längre fram på säsongen, och det är jag rätt så nöjd med. Jag vill ju också, som jag har sagt många, många gånger, att jag vill ha en annan person. Jag tänker inte säga några namn. Potter, ja gärna, men det måste finnas andra där ute, och det måste finnas coacher som vi inte har koll på, som man kan kräva att Staiten och Noble och de andra som jobbar runt laget har koll på, som inte är någon trött gammal föredetting.
Jag håller helt med. Jag vill inte heller ha kvar Moyes. Däremot så kanske jag kan se att tendens nu att han kan vara kvar säsongen ut, och sen så att vi faktiskt nu har tid att se över marknaden och tillsätta någon som vi verkligen vill ha till nästa säsong.
Eftersom han inte kommer åka ur, så kommer han inte att få sparken under säsongen.
Vi kommer inte
vara i närheten av det heller. Utan,
precis, och då får vi väl ta bit ihop säsongen ut, och så får vi se till att ansa marknaden ordentligt och se till att ta in någon som verkligen har till nästa säsong.
Ja, precis. Det är ju så man hoppas att man jobbar. Vi har väl inte sett några tecken direkt på genom åren att det är så vi agerar, men det får man ju verkligen hoppas.
Nej, precis. Pertil, det där, kollar någon av er på klubbens officiella highlights numera?
Nej. Jag gör ju det inför poddarna så att jag ska få en lite fräsch bild av vad jag såg i stridens hetta.
Jag brukar göra det också för mig att skriva rapport i redaktionen också, så att jag har fräscht minne där.
Men är det, jag brukar inte titta på officiella hemsidan, men är det ungefär samma som de visar på Viaplays sammandrag, eller är det ett kortare?
Nej, det är längre. Detta brukar vara 7-10 minuter.
Ah, okej.
så lite längre. Men däremot så håller jag inte riktigt med där. För Pertti skäms över att ens publicerar dem efter matchen mot Bristol, Sheffield United och Bournemouth. Och visst, det var inte roliga matcher att se, men trots allt matchen har spelat. Så det är klart man måste väl lägga upp de highlights som finns, kan jag ändå tycka.
Ja, definitivt. Och det är ju ett tidsdokument om inte annat. Det är ju något att gå tillbaka till och se även om det är dåligt. Framförallt om man ska göra en exempelvis säsongskrönika eller liknande.
Mm.
Nej, det tycker jag. Självklart ska de göra det. De ska ta ut... det ska vara ett sammandrag även när man skäms.
Här ska inte sminkas något.
Nej. Precis.
Nej, absolut.
Och så, jag tycker också att du måste lägga ut. Det finns ju massor av folk som inte har haft möjlighet att se någonting. Vi ser ju allting på tv. Det gör ju inte dem om de inte är där.
Nej, men precis.
Nej, i England är det ju så dessutom. De har ju betydligt färre eller fler matcher som de inte kan se.
Mm. Ja, exakt. Mm. Ja, och så slutar Pertti med att skriva. Tyckte Cornet såg rätt pigg ut när han kom in.
Ja, han stack inte ut för mig, så att ja, han var där.
Ja, det är en av få som Moyes faktiskt kan byta in från bänken.
Mm. Precis.
Ja. Yes, vi kan gå vidare. Johan Gustafsson skriver: Moyes och hans oförmåga att agera på vad som händer i matcherna är det jag har svårast för med honom. Vi ligger under med 2-0 och United gör första bytet. Så här är det tyvärr varje gång. Detta är min främsta anledning till att jag vill ha in en ny tränare. Har ni någon annan anledning som väger tyngre?
Som väger tyngre betyder det...
Varför man inte vill ha honom?
Ja, men det är för att det är så jävla tråkig fotboll, säger jag. Det är nummer ett för mig. Inget sånt om det.
Mm. Jag kan hålla med om det, men sen tycker jag också att han har en ledarstil som inte jag tycker om. Alltså förr kanske det gick att komma undan med att vara en utpräglad duktig taktiker. Nu för tiden så behöver du som manager också vara en bra människokännare, och där tycker jag också att Moyes fallerar. Så det är också ett tungt argument. Sen håller jag med om att huvudargumentet är fotbollen, men jag tycker att han har fler brister som förtjänar att nämnas.
Ja, vad sa du där i början på det här? Du fortsatte säga, men det var något som du sa precis inledningsvis.
Om att Moyes inte är någon människokännare. Alltså att han har en gammal ledarstil.
Ja. Nej, du sa att han var en duktig taktiker.
Ja, nej. Okej, det var
alltså jag. Att man behöver vara en duktig taktiker. Förr kunde det räcka med att man var en duktig taktiker. Alltså Moyes är ingen duktig taktiker.
Nej, men han kan i alla fall sätta ett spel som han vill spela.
Ja, ett spel som är exakt likadant. Det
var ett felaktigt uttryck. Jag ber om ursäkt för att jag var otydlig. Jag skulle ha ett annat ord.
Ja, det är bra. Jag går ut för ursäkt. Det var personligt, kände jag.
Ja, nu stryker vi över eventuella missförstånd här. Jag menade såklart inte att han var duktig taktiker. Han kan sätta ett spelsystem som han är trygg med.
Ja,
förlåt.
Och sen spelar han det spelsystemet.
Tills så tråkigt att ögonen inte trillar ur.
Och ibland då så funkar det, för ibland gör spelarna lite mer än vad han önskar. Och då så ser det ändå... Jag menar, när vi får det här spelet som vi... där det är effektivt, vi kommer fram, vi gör mål på våra chanser och vi kontrar och vi sätter försvarsspelet, och så, då tycker inte jag att det är så jäkla tråkigt att se det, naturligtvis. Men det är ju när vi inte gör det, och så gör vi den här när vi ger bort målen och vi gör det här misstaget som vi alltid vet att vi kommer att göra. Vi gör det ju inte alltid, naturligtvis, för i vissa matcher så sätter vi det till 100%, men det är för sällan. Och när det här blir i match efter match efter match, som det ofta blir, för det här går liksom i ganska långa perioder, då blir det vansinnigt tråkigt. Och jag håller med, jag håller med dig, Uffe. Det är absolut den främsta orsaken till att jag vill byta ut honom. Det är ju inte för resultaten, alltså att vi har vunnit en cup och att vi har kommit 6, 7, 8 och 14 eller vad det är under hans säsonger typ. Det är ju att det är oerhört tråkigt att se på det, och att vi har en manager som inte går in för att vinna när vi spelar borta mot topplagen.
Ja, och jag tycker nästan, om jag får lägga till, det jag tycker är ännu värre är att när vi möter betydligt sämre lag än vad vi är på hemmaplan, så måste vi väl för fan försöka ta kommandot och och ha mer bollinnehav och inte ha åtta man runt vår eget straffområde för att vi ska kunna hoppas att Bowen eller Kudus eller Paketär gör någonting som är extraordinärt. Utan vi måste faktiskt våga föra matcher mot sämre lag.
Det är det som är hans taktik. Han ska ha några spelare som har det och en X-faktor, och de ska göra någonting med den där X-faktorn. Det är samma taktik som Harry Redknapp hade på 90-talet. Det är liksom inte, det är inte annorlunda. Harry Redknapp var kanske lite sämre på att styra upp det defensiva spelet. Han sa bara gå ut och spela. Han satte in 11 spelare på plan och sen så sa han gå ut och spela.
Precis.
Ni är bättre än motståndarna.
Ja.
Men Johan Gustafsson i övrigt här, det är tröttsamt det som du är inne på, att han inte agerar när han, jag förstår att du har det, men nu fick du ett par andra argument också.
Absolut. Micke Damstedt har kommit in med några frågor. Han börjar med att skriva: när ska vi börja träna på inkast?
Ja. Vem var det som skulle kasta inkasten förra matchen? Alltså inte den senaste matchen. Var det Ben Jonsson som fick kasta några inkast från högerkanten? Och de alla ställde upp sig på straffpunkten typ och lite.
Ja, de trodde det var så fall som skulle kasta.
Precis, och så kastade han och så nådde det inte ens fram till straffområdet.
Nej,
det är klart att någon inkastcoach, det har vi inte.
Nej, men jag tycker ändå jag är imponerad av att Sofall kan kasta så långt med den lilla kroppen. Men och har ju ändå lite hopp att det ska kunna komma någon flick där från någon annan check. Men det värsta för mig i inkastväg, det är fortfarande Cresswells spelare som så snurrar han bollen på ena handen och så tittar han och så snurrar han bollen igen och så tittar han. Och sen så har han gått en minut så börjar de ju lägga till tid istället där. Va? Så att Cresswell är nog sämst på det där, ärligt talat.
Vi kanske skulle värva in Robert Dellap så får han komma in och kasta.
Ja.
Men då får det bli som i amerikansk fotboll då får vi införa sådana byten så att vi kan plocka in en på offensiva fasta. Det är som i bandy när Vetland eller vilka det var, tog in Pierre, jag kommer inte ihåg vad han hette i efternamn, men det var en snubbe som kom in och slog frislag och straffa, eller frislag och säga hörnskytt var han. Så att han spelade så här 2 minuter i varje match och gjorde 4 mål.
Ja.
En sån behöver vi.
Och då måste vi ha handdukar runt hela planen också.
Sprang inte Rory med en nedstucken bak i ryggslutet?
Nej, han borde ha gjort det.
Ja, han borde ha gjort det. Han har bollkallar som... Det var ju rätt roligt. Var inte det vår australiensiske högerback
Lucas Neil
som när vi fick ett inkast, måste ha varit då borta mot Stoke eftersom det var där Dellap spelade, så vände han sig till bollkallen och ville ha hans handduk innan han skulle kasta inkastet. Det var väl så att vi ledde, tror jag, och att han skulle spilla tid naturligtvis, men då blev vi galna naturligtvis. De ville först inte ge honom handduken, men de var nu tvungna att få, för den kan ju inte vara Dellaps handduk. Alla måste ju få ha den. Så ja, det var lite roligt.
Ja.
Ja, nej. Det finns förbättringspotential med inkasten i alla fall, så kan vi väl säga. Micke fortsätter. Vi har gått från att vara absolut livsfarliga på fasta situationer till att absolut inte vara det. Vi hade Dawson, Zuzek, Zuma med flera som attackerade boxen i full fart. Nu har vi fått in Ward-Prowse, vilket borde göra oss ännu farligare, men så är inte fallet. Det känns inte som att vi attackerar på samma sätt, snarare att vi står och väntar på att Ward-Prowse ska lägga bollen mitt på pannan. Är vi sämst i ligan vad gäller pressspelet? Det är oftast en ensam gubbe som får jaga, medan medspelare mest ser ut att stå och observera vad som händer. Det var en match då vi pressade riktigt bra, kan tyvärr inte komma på vilken just nu. Vi pressade hårt och högt och med många spelare, vilket gav resultat. Numera ser vi ut att ha allvarliga problem att hålla upp lagdelarna. Känns som att Philips har en bit kvar. Tror ni vi kan få igång honom till Europamatcherna? Thomas Ben, är de helt slut? Vi kan väl börja med fasta situationerna. Vad tror ni har hänt?
Alltså början på säsongen var vi rätt bra på dem, var vi inte det? Vi gjorde en hel del. I alla fall så fick vi ju en hel massa assist på Ward-Prowse. Det vet jag att vi pratade om.
Ja. Mm.
Men att det kanske har blivit sämre på slutet. Jag tycker att igår så tyckte jag vi hade det var bara missflyt ifrån att vi hade gjort mål på ett par hörnor.
Jag håller med. Mot Bournemouth så missade ju Ward-Prowse en frispark och en hörna som han la på första man. I övrigt så håller jag med där, Peter. Det är nog snarare så att det inte riktigt har trillat vår väg eller tajmat rätt. Jag känner varje fast situation som en potentiell målchans faktiskt.
Ja, vi får väl hålla utkik här, Micke. Nu när du har gjort oss uppmärksam på det här. Men jag har inte tänkt på det som att det skulle vara vårt största problem. Vi hade ju också, vi var ju också i alla fall framme vid när Arsenal-matchen var, så var det väl Arsenal som hade gjort flest nickmål och vi som hade gjort näst flest. Det tyder ju på att vi har gjort en hel del mål på fasta situationer, för det är ju ofta de som, jag tror inte vi har så många från de vassa inläggsfötterna den här säsongen.
Face.
Eftersom vi inte har så vassa inläggsfötter.
Ja.
Nej, stämmer säkert. Och pressspelet då?
Ja, det här är ju något som jag har varit på om mycket. Vi är kanske inte sämst liggande, vet jag inte. Men vi blir väldigt mycket sämre när vi har Zusek som ska vara uppe och pressa högt upp än om vi har James Ward-Prowse uppe och pressar högt upp. Har vi honom där uppe så följer ofta laget med. Det blir en bättre synk i det. Tyvärr har Zusek spelat 10 alldeles för många matcher. Framförallt tidigare här i december och november och sådär. Jag tycker att det är stor skillnad när de två spelar. Men sen är det också väldigt stor skillnad från match till match. Vi skulle pressa mer. Det är jag med på, Micke. Jag vet bara inte hur de andra lagen ser ut riktigt.
Nej, men jag tycker också att vi ska pressa mer. Men dessvärre så är det ju som så att det är omöjligt att säga om det är sämst eller inte. Eftersom det här är ju en del av Mojs taktik. Att vi oftast inte ska pressa för högt upp utan avvakta och släppa ner dem. Och jag kommer ihåg den där matchen som Micke pratade om, även om jag inte heller kommer ihåg vilken match det var. För då berömde vi just pressspelet i podden efter. Men nej, vi är inte sämst, men vi visar inte heller vad vi kan. För det är en medveten taktik att dra oss tillbaka.
Ja, och då blir man ju, och det har vi varit inne på jättemånga gånger också, då blir man ju väldigt sårbar för misstag naturligtvis.
Mm.
Om man inte erövrar bollen annat än släpper upp dem för långt. Till slut så gör man ett misstag och då är de ju igenom.
Ja. Nej, och det är frustrerande också när man vet att kunnandet finns där, bara det att vi inte använder det. Men som, jag tror det var Brighton borta i början av säsongen, vi var med 3-1, alltså jag tyckte det var magiskt att se det pressspelet, så att det finns ju där och då är det frustrerande när vi inte använder det.
Japp.
Ja, och så kommenterar ju Micke Phillips, vad tror ni då, kommer han komma igång till Europamatcherna?
Ja, det hoppas jag. Jag har fortfarande hoppet om det naturligtvis. Han har spelat en match totalt va, nu i tid.
Ja, precis. Men jag tror också det. Han har ju han har det inom sig. Han behöver bara komma upp i tempo och lära känna både spelet och spelarna han spelar med.
Ja, det är klart att det tar sin lilla tid.
Ja.
Ja, och så Thomas Ben då?
Ja, nej, han kan inte springa. Det är otroligt att han ändå kan springa så snabbt på det viset som han gör. Faktiskt.
Ja, och det här har vi också pratat om i alla fall 3 eller 4 säsonger. Alltså, det är ju nästan sedan han började att vi har undrat vad är det med hans löpsteg? Vad är det som gör att hans touch är så konstig? Han har ju haft problem med de här benen hela tiden. Och de blir inte bättre.
Nej, precis. Löpsteget tycker jag blir sämre och sämre. Men för att vad heter det, upprepa mig. Jag tycker ändå att de gånger han behöver springa snabbt bakåt, så ofta så får han ihop det hyfsat ändå, trots att han måste halta på ena benet. Så att, men han kommer inte hålla i längden. Det är ju helt klart att det här är någonting som vi måste uppgradera.
Mm. Ja, verkligen. Ja, Micke, jag har en fråga till. Man hade ju trott att vår redan tunna trupp skulle vara ännu tunnare efter, men man hade ju inte trott. Det var viktigt att komma ihåg det där. Inte trott att vår redan tunna trupp skulle vara ännu tunnare efter fönstret. Jag förstår varför vi plockade in Phillips. Det jag inte förstår är varför vi inte har införskaffat en forward och en vänster ytter. Kehrer, Benrahma och Fornals ut, Phillips in, sätt ett betyg på det, på fönstret.
In Phillips är ju, som vi avhandlade förra gången, det är ju en spelare med hög potential. En spelare som Moyes har varit ute efter länge. Det tycker jag är ett bra. Jag sa förra gången att bara sälj den du inte vill ha. För det kommer du ändå inte använda riktat till Moyes. Och det gjorde han. Men det är ju klart att det är skitdåligt och inte få till en förstärkning in på de positionerna. Jag säger att det är ett underkänt betyg totalt sett. Om vi nu går på den här klassiska femgradiga skalan där 3 är godkänt, så är det en 2.
Jag håller med helt och hållet. Mm. Framförallt så jag gillar Phillips. Jag har lättare för att acceptera att det inte kommer in någonting, för att det är, man vet aldrig hur det strular till sig, det är stora pengar och det handlar om hit och dit. Men som jag sa redan förra gången, att släppa 2 av våra potentiella vänsterspringare och truppbreddare utan att få in någonting, det tycker jag är fel och det tycker jag fortfarande. Så att jag ger också en 2 på 5-gradig skala.
Ja, jag känner att det kan inte bli något annat. Det är ju, vi tappar för mycket spelare för att det ska kunna bli godkänt, och men tack vare att vi får in Phillips så blir det ändå inte sista betyget. Yes. Mm. Erik Svensson skriver: vill man verkligen se Moyes på ett nytt kontrakt? Han spelar ju inte direkt i West Ham way. Det känns ju som att det är läge att gå vidare trots Europa Premier League.
Ja, det har vi sagt att vi håller med helt och hållet med Erik här.
Ja, absolut. Hans Herrod skriver: tror ni att någon i tränarstaben vågar, vill, kan komma med någon konstruktiv kritikförslag på taktiska drag? Känns inte ens som Nolan och Heitinga har något direkt inflytande.
Jag tror nog att de kan komma med förslag på taktiska drag och så. Men jag tror inte att Moyes lyssnar på dem. Jag tror att han har sin egen övertygelse och det är den som gäller. Och sen spelar det inte någon större roll vad de andra säger. Om vi inte pratar till exempel typ frisparksvarianter eller inkast möjliga, alltså såna här på det stora hela små grejer.
Mm. Och jag håller med dig, Peter, det är klart att de vågar framföra förslag och att de kan diskutera saker, men i slutändan så är Moyes mycket stabborn, får jag bara upp nu.
Envis.
Envis tjurskallig och går på sitt, och det har ju läckt ur klubben ganska tydligt nu under ett par år, och det tydligaste exemplet är ju Mark Warburton som ju var vår andra man förra året efter Moyes, och han och Moyes är jättebra kompisar, men Warburton väljer att kliva av för han kände att deras vänskap stod på risk just eftersom att Moyes inte lyssnade överhuvudtaget och de hade så olika syn på hur vi skulle ta oss an matchen.
Ja, precis. Vi kan gå vidare. Martin Myberg skriver: Fredrik Ljungberg, är det en möjlig framtida gäst i podden? Jag tycker det vore intressant att höra om hans tid i klubben, och han pratar inte så mycket om sin tid i West Ham när han jobbar i Viasat-studion.
Jag tror inte att han är så intresserad av att prata om West Ham och sin tid i West Ham. Det var ett ganska mycket stort misslyckande, och där han framförallt, även om inte han var sämst på plan så var det ju ett moln av diffusa saker kring den när man köpte ut honom från kontraktet därefter ett år. Mm. Så jag tror inte att han är intresserad.
Nej, och jag har samsyn i det. Det här är en gammal relation som inte föll ut väl, och då inte för någon av parterna. Bägge parterna var besvikna på relationen efteråt, och då är det väldigt sällan man sätter sig ner och pratar om det, om man inte får lov att vara negativ och snacka skit. Så att jag tror inte det hade gett podden så mycket, ärligt talat, att höra Ljungbergs tid. Jag tror inte det. Och sen så, som du säger, han köpte sig ut för otroligt mycket pengar. Mm. Och hade dessutom en sanslös lön, där han till och med under förhandlingarna fick frågan från islänningarna: bara säg vad du vill ha i lön så får du det. Så att det hade nog varit intressant om man hade fått höra hans ärliga åsikt, men det hade vi inte heller fått. Så nej, jag tror inte han hade varit så intresserad av att ställa upp i en West Ham-podd.
Mm. Nej, jag är nog lite inne på er linje, men det hade ju varit intressant, just för att han hade kanske, alltså det hade varit intressant att höra hans synvinkel på det.
Men är det någon som har hans kontaktuppgifter, så skicka dem till mig, så ska jag ge mig på det, den gode Lundberg.
Uffe fixar.
Det heter i England.
Ja, alltså för det är klart att skulle han vilja så har vi inte något emot att prata med honom. Men som sagt, jag tror inte. Min magkänsla säger att han inte vill.
Nej, för känslan är ju så här, att han inte pratar West Ham med Viasat studion, det är ju inte för att han inte får, det är ju för att han inte vill. Ja, det känns ju som att hade han velat gjort det, hade ju ingen stoppat honom.
Nej.
Men tänk själv, om du har jobbat 10, 12, 15 år på en arbetsplats där du har gjort fullständig succé, och sen så byter du jobb i slutet på karriären och så går det inte särskilt bra, och så ska du sitta i tv och prata om detta. Vad pratar de? Du pratar ju naturligtvis om det.
Jag klandrar inte honom för det.
Nej.
Men det hade varit
lite precis likadant.
Ja, förmodligen jag också. Men det hade varit lite intressant att höra. Yes, det är om det. Claes Åkesson. Ingen fråga, men vill tipsa om den norska podden Bubble från Scandinavian Hammer, speciellt avsnittet med Mick Clifford som släpptes 22 december. Otroliga historier hur han fått tag på matchtröjor.
Ja, Mick Clifford har alltså över tusen tröjor, använda West Ham-tröjor. Det är vansinnigt. Han byggde en ny våning på sitt hus för att han skulle ha för att kunna ha tröjorna någonstans. Så, och där får han bara han vara. Mm. En schysst fru som tillåter. Ja, nej, det var intressant. Jag hade aldrig kunnat med och han är ihärdig. Jag hade aldrig orkat det.
Nej, men det finns definitivt anledning till att lyssna på Bubbles emellanåt. Det gör jag också. Och jag gillar ju avsnittet där de pratar om sitt 35-årsjubileum, som du vet, Peter. Så att det är avsnittet innan det med tröjorna, så då kan man lyssna på det också.
Precis.
Mm. Mm. Ja, tack för rekommendationen.
Ja, absolut.
Mm. Yes. Ja, det var frågorna. Det här är något ni vill tillägga innan vi rundar av kvällens avsnitt.
Jag har fått lite information om de mer exakta summorna på våra transfers här, det här fönstret ut då. Och om vi tar Kerer, så betalar de i stort sett 500 000 pund för att förlåna honom, 428 000 pund, någonting liknande. Och sen om de väljer att köpa Kerer så kostar han 9,5 miljoner pund, så det blir 10. Så att det är inte jättelångt vad vi köpte honom för.
Täcker de hans lön också under detta halvåret?
Nej, det hörde jag faktiskt inte.
Nej. Jag tänker att det, gör de det, så är det ju, då kan vi ju addera ett par miljoner pund också.
Ja, och nu när du säger det, jag börjar tänka efter, så får jag faktiskt en liten minnesbild att det faktiskt sades det att de täcker hans lön till fullo. Men de har inte vunnit någon match sen han kom dit. Fornals såldes för ungefär 6,5 miljoner pund, som är ungefär en fjärdedel av vad vi betalade för honom för ett antal år sedan. Det som jag sa igår på den digitala pubträffen, som många kanske har sett men många inte har sett, det är ju att Real Betis inkluderar honom inte i sin trupp för Europaspelet, och det måste ju varit en chock för Fornals, ärligt talat.
Måste ju varit en miss.
Ja.
Eller hade de köpt för många spelare så att de...
Nej, jag vet
de får
inte,
ju bara
jag
byta ut tre, va?
Tror jag. Jag har bara hört det faktum. Ja. Så att
jag tänker, om de har köpt fyra spelare så fick de ju välja vilka tre de fick.
Ja, men de hade ju ont om pengar, så de har inte köpt fyra spelare.
Då måste det vara en sån klassisk supertavla bara.
Ja. Eller att det hängde samman med det här strulet med datorerna, att de var tvungna att skicka in
truppen. Ja, precis. Mm.
Ja. För att det kan vara så att truppen måste in sista dagen på transferfönstret, och så kom ju de dagen efter eller någonting sånt. Det kan vara det som har gjort det. Och sen har vi då Ben Rama som utlånar till Lyon. Och det jag kommer ihåg där är att om de väljer att köpa honom, det är en option att köpa honom, så är det för en 12-13 miljoner pund. Och Lyon spelade ju mot Olympique Marseille här i helgen. Ben Rama var inte involverad, han hade inte hunnit bli registrerad. Och Lyon vann med 1-0. Och det som är intressant där är ju att Olympique Marseille var ju den andra klubben som det ryktades var och ryckte i Ben Rama, utan att han... Det kom in något konkret bud, men han är ju Lyon. Callum Marshall är utlånad till West Bromwich och fick ett hockeyassist till deras 1-0-mål mot Birmingham, där han passade till han som passade till målgöraren, målskytten. Han kom in som reserv i den matchen, avbytare i den matchen.
Nämnde du vad var lånesumman för Ben Rama?
Nej, jag kommer inte ihåg den. Eller om den.
Så att det är 12-13 miljoner då plus en summa för lånet.
Ja, precis.
Så att det blir någonstans 15 miljoner då kanske.
Ja, max.
Mm. För det har du ju snackat om.
Ja.
På slutet i alla fall.
Ja. Mm. Ja, tack. Det var intressant. Ja. Det hade ju inte varit tacksam med lite förstärkningar också, men så är det. Det kanske kommer till sommaren, vad vet vi?
Mm. Jag har en sak till.
Ja, faktiskt. Tack. Kör.
Och det är ju att vi hade den här frågan för någon vecka sedan som vi har missat idag. Vi skulle ju prata om spåkulan bakåt och spåkulan framåt. Så den får vi nog ta nästa vecka.
Ja, det får vi göra.
Ja, då får vi komma ihåg den.
Notera det till protokollet, till framtida protokollet så att säga. Så kommer vi ihåg det till nästa vecka.
Ja, du är ju sekreterare ju.
Ja, visst. Jag noterar.
Ja, det är bra. Men det här med att vi inte, var det du som sa det nu, Jesper, om att vi inga värvningar direkt nu, och vi hoppas att det kommer till sommaren istället eller så. Det här är ju något som vi har varit med om lite för många gånger, att vi inte har tagit vara på de tillfällen vi har. För inte förra året, men året före det låg vi väl fyra vid jul och... Tottenham satsade lite och tog Champions League-platsen, gick förbi oss. Vi höll inte hela vägen i ligan. Och det har varit så här ganska många gånger. Och inte bara under Sullivan-eran, eller Gold och Sullivan-eran, utan det har varit så tidigare också med... Missed opportunities är ett återkommande, tyvärr. Men jag hoppas att taktiken är rätt.
Ja, det tror jag tyvärr inte.
Klarar sig med sina 14 man i truppen som man tycker kan spela. Och sen så får vi inga skador på dem. Nu behöver de två Antonio och Paquetá behöver komma tillbaka nu först och främst. Och sen så inga fler skador. Mm. Då kan det bli bra.
Mm. Peter, ska du säga något om digitala pubträffen och vad vi gjorde där?
Ja, det kan jag göra. Igår då så hade vi en digital pubträff och vi hade den stora äran att välkomna dit våra, vad ska man kalla dem, stora förgrundsgestalter i den här föreningen. Vi hade Harald Julander och Arne Söderlund med oss och vi har utsett dem då till att bli nya hedersmedlemmar i West Ham Fans Sverige. Tidigare har vi haft en hedersmedlem och det är Billy Lansdowne Jr. Och nu har vi alltså då Harald och Arne som för sina stora och viktiga insatser under den här föreningens första 20 år. Harald var med och grundade föreningen och drog ett jättelass framförallt i början. Och Arne, han var med från första styrelsen och i 14 år framåt. Varav 7 tror jag som ordförande. Så ja, det var väldigt, väldigt trevligt att kunna göra det för dem.
Mm. Och mycket folk på digitala pubträffen, rekord med antal personer.
Mm. Ja, jättekul, jättekul. Mm. Jag hoppas att jag inte skrämde bort det.
Nej, nej, nej. Det var roligt och en värdig tillställning.
Ja, och så det får vi göra snart igen.
Mm. Absolut. Yes, ska vi låta det bli slutordet då?
Det blir bra.
Ja, men då säger vi så. Kom ihåg, söndag är det dags att bänka sig. Klockan 3, då är det dags att ta emot Arsenal. Och då jävlar ska vi se till att de inte får gå upp i serieledning. Då säger vi, come on you guys, we forever be blowing bubbles. Stand med er ute, vi hörs igen, hej då.
Tack för idag.